I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En podcast från Aftonbladet.
Det blir en liten wrap-up av säsongen som har gått, för nu är damallsvenskan över för den här gången. Vad har varit mest minnesvärt? Vad vill vi helst slippa nästa säsong? Och vilka tar hem guldet 2023? Ja, det finns mycket att snacka om, och vi ska såklart diskutera lite landslag och matchen mot Australien också i dagens Fan Plus. Med mig, Anna Rydén, och via Plays experter Saga Fredriksson och Per Lagerström. Så, vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång! Ja, vi är framme vid den 8 november och vi har en sluttabell i damallsvenskan. Vi kommer ägna ganska mycket av dagens avsnitt åt just det där, vad som hände den här säsongen i damallsvenskan. Men som vanligt så ska vi börja med snabbfrågor. Och ja, den första frågan jag slänger ut är som vanligt: vad har förvånat er mest i veckan?
Ja, men jag tyckte nog att Umeås, att de gör mål efter 30 sekunder förvånar mig absolut mest. Och det gjorde ju helt plötsligt att det blev nervig i allting som skedde den dagen, i och med att matcherna gick samtidigt. Och sen också att då Häcken hade en jätteträvande start, vilket då blir återigen, de släppte liksom in de här tankarna av att det här kan vända och vridas. För man har nästan tagit det för givet att Häcken skulle vinna sin match och att Linköping skulle vinna sin. Och jag säger man, men det är kanske jag som har tagit det för givet. Och det insåg jag just när Häcken inte vann, eller låg, hade försprånget, utan att de faktiskt släppte in mål först. Då tänkte jag, men vänta, jag har ju räknat på att de ska vinna och det är därför det ska vara tajt. Men nu helt plötsligt börjar allting ändras, så att det var nog det som förvånade mig mest.
Ja, men jag hade ju äran att få kommentera United-Chelsea och det stormötet i söndag kväll. Och att det inte ändå är fullsatt på Lee Sport Village, det förvånar mig lite grann när de här stora klubbarna möts. Det var bra tryck, men det var inte helt fullt. Det tycker jag som match hade förtjänat.
Ja, det där är en arena vi känner igen sen EM i somras dessutom, där Sverige ju faktiskt spelade dubbla matcher i Lee. Det är klart att det är förvånande att det inte drar mer publik en sån match. Men vi går vidare. Veckans snyggaste då?
Kanske låter lite märkligt, men på något sätt tycker jag att det är så snyggt när en tabell är slut. Liksom när alla matcher är summerade, man kan se vem som är först och slut, och liksom man vet vad liksom alla lag gått igenom en säsong. Jag tycker det är vackert, jag tycker det är snyggt. Så jag säger sluttabellen för damallsvenskan.
Det var ju nästan lite poetiskt här, tycker jag. Min veckans snyggaste är faktiskt, jag har ju en förkärlek för att man vågar ge tillit till unga talanger. Och det är faktiskt så att Jonas Eidahl byter in Michel Agiemang, 16 år gammal, kom till klubben som 60-åring. Det är alltså 2012, det är helt absurt. Men hon gör sin debut. Det är lite tragiskt med tanke på att det var Hurtig som var tvungen att kliva ut på grund av en skada. Men jag tycker ändå, om man tittar på varan som fanns på bänken, så att inte han då tar det lätta vägen ut och sätter in en mer rutinerad spelare bara för att det är bekvämt och man bör rotera i laget. Att man faktiskt sätter in en forward för att hon är forward och ger en ung tjej chansen att visa upp sig på den stora scenen. Det tycker jag är otroligt snyggt, och det är också sånt jag uppmuntrar till. Har man henne på bänken av en eller då lär det vara av en anledning, och jag tycker att det är bra gjort och helt rätt såklart. Så det var roligt.
Jag ska knyta an till båda era då, så kan vi ju säga att vi ska prata mer om landslaget som är otroligt otursförföljt just nu inför träningslandskampen mot Australien i slutet av det här avsnittet. Men sen så slänger jag in en grej som jag tycker är ganska snyggt också. Vi har ju pratat om att Växjö DFF är klara för damallsvenskan. Att man ändå håller ihop det hela vägen in, och och har en nolla på antal förluster den här säsongen. Man går alltså obesegrad igenom elitettan upp i damallsvenskan. Det tycker jag är snyggt gjort av Växjö.
Ja, det är riktigt snyggt.
Veckans fulaste då, hörni. Jag vet att ni älskar den här.
Den är så svår, för det är så svårt att definiera. Men jag har gjort det lite till ett grupparbete, du och Anna, för att att fira på bortaplan utan sina egna fans, det är ju inte speciellt snyggt liksom. Men dessutom att göra det bakom ett lite sånt kravallstaket, så man bara slängt upp en liten banner att men grattis i princip, ni har vunnit årets liga. Alltså för mig är det så, det är så orimligt. Det faktum också att jag fick höra från olika källor att de också får till sig att ni måste vara från den här ni måste vara från arenan inom en viss tid dessutom. Så det var inte heller så att ni liksom firar i lugn och ro och bla bla bla. Utan nej. Bara ta bilderna i princip och sen så ut från arenan. Och för mig är det så här, hur kan man behandla svenska mästarinnorna på det sättet? Som att det är liksom en liten parentes i systemet. Jag tycker det var riktigt fult faktiskt. Så där lägger jag min röst.
Ja, klurigt. Nu ska jag titta på någon. Jag fick faktiskt en bild. Jag såg en bild på en karta på hur elitmiljöerna ser ut i svensk fotboll, både på herr- och damsidan. Och norr om Uppsala så har vi Piteå. Sen är det inte en enda klubb. Och det tycker jag är en väldigt ful bild för svensk fotboll med tanke på nästa år. Sundsvall åker ut, Umeå åker ur. Som är som fotbollen en sport i hela Sverige, på alla delar. Jag gillar inte den kartbilden. Den var ful.
Också en bra spaning. Där vet jag ju att det dock fanns en del damallsvenska klubbar som jublade ganska högt när Umeå åkte ur. Men det är ju av ekonomiska skäl framförallt. Att det kostar så pass mycket mer att åka upp till norr. Men vi ska ju snacka mer damallsvenskan snart. Innan vi kan störa oss in i det. Vem är veckans svenska i Europa?
Jag väljer kaptenen i Chelsea, Magdalena Eriksson, som jag tycker gör en väldigt bra match mot United. Hon leder laget på ett fördomligt sätt. Hon är nästintill, som inte så att hon dominerar, men hon gör väldigt, väldigt få misstag. Och man märker återigen, när de stora matcherna, då koncentrerar sig Eriksson lite extra. Det där kan vara bra för landslaget där. Bra match.
Då kontrar jag med först och främst kredda Mia Eriksson som har tagit fram lite statistik på Stina Blackstenius och att hon har gjort otroligt mycket mål sedan hon kom till en ny liga och ligger i toppen där. Hon är inte helt i toppen, men hon är, jag tror det är två eller tre personer som, eller spelare som har gjort mer mål än henne utifrån en viss statistik. Punkt ska jag väl lägga till. Men just att hon har tagit 15 skott, gjort 10 mål. Och detta är alltså som sagt Mia Eriksson som har tagit fram statistiken. Men jag tycker det förtjänar att man är veckans svenska i Europa. Att hon kommer till en ny liga. Fortsätter sin målproduktion. Den här säsongen har hon gjort 4 mål. Men detta är alltså sedan hon kom in i januari. Så jag ska bara tillägga det. Men jag tycker det är ett styrkebesked. Och det är positivt att hon har blommat ut på det sättet som hon har gjort nu i en utländsk miljö, med tanke på att det har varit skakigt tidigare när hon varit på utlandsäventyr, och man vet ju själv hur utmanande det kan vara, så därav så blir det ju ännu roligare att se att hon verkar trivas så bra under Eidevall och i dem eller i laget så att säga. Så att Blackstenius från min veckans svenska.
Två bra val där som vi väl lär prata mer om en stund när vi går över till landslaget, men som sagt, nu har vi en sluttabell för damallsvenskan. Och jag börjar med en ganska stor fråga ändå. Vad är det mest minnesvärda från den här säsongen skulle ni säga?
Ja, det är en stor fråga, men jag satt och funderade på det där. Det är så mycket, men på något sätt så fastnar jag ändå med. Det var ju ett tag sedan nu, men hur häftigt det är med säsong. Jag tänkte, det började med att se Johanna Rytten Kaneryds form. Och hon har tagit steg. Och så bara, är hon så himla bra inledningsvis. Och sen att man då, att vi har en sån liga som gör att dels tar du steg på vintern, kan hända någonting. Så levererar du ligan och helt plötsligt så spelar du världens bästa klubbar. Att det steget från Häcken till Chelsea och hennes utveckling. Det tycker jag, det är för mig som en, lätt att glömma bort det. Att vi säger att vi ligorna där ute går snabbt. Det gör det, och vi är inte bästa liga. Men att vi har spelare som från en säsong till en annan kan liksom ta de här stegen och sen spela toppen i Europa. Det tycker jag ändå gör att vi har en väldigt, väldigt spännande liga.
Ja, landar nog typ första reaktionen var en minnesbild av Ellen Gibsons karriär första mål mot Kalmar, en raket från en hörna som studsar ut. Alltså det var bara den liksom första som kom upp i mitt huvud. Vad tänker jag tillbaks på, så är det målet. Men jag tänker kanske framförallt på hur tajta matcher det ändå trots allt varit. Att Hammarby går och vinner mot Rosengård. Det ser ut som att Vittsjö ska vinna för första gången mot Rosengård, men Rosengård vänder ändå slutminuter. Vi har ett resultat mellan Rosengård och Kristianstad som är 1-1 i en jätteviktig match. Jag tycker att det är spännande, just det, jag har pratat om det tidigare, när en liga blir tajt och man inte riktigt kan tippa. Vem är det som ska vinna? Vem kommer två? Vem kommer tre? Det har ju varit en diskussion som vi har haft egentligen i flera veckor. Och när jag tänker tillbaka på säsongen så tänker jag nog på att alla kunde stjäla poäng från varandra. Sen att det ändå till slut blev till Rosengårds favör, det talar för deras styrka. Men jag tror ju på en utveckling som kommer gå, att ligan blir jämnare och att lagen verkligen ska kunna utmana varandra. Så att det är nog min, för att summera det lite, för det som du säger, det är en ganska stor fråga, men jag tycker att det är ändå liksom summan av kardemumman här, att det var många bra välspelade matcher.
Ja, det är en bra poäng där, och jag tycker också att en sak som jag minns tillbaka på, det är liksom skillnaden som var mellan vår och höst och de lagen som faktiskt valde att utnyttja sommaruppehållet, för det blev ju ett väldigt långt avbrott i och med sommarens EM. En del valde att stuva om lite. Robert Vilahamn till exempel sa ju att han hade till och med gett upp säsongen efter våren, när de inte längre kände att okej, SM-guldet är realistiskt. Vi börjar skruva om redan nu för att nästa år kunna vara med på riktigt och sätta prägel. Vilket också gjorde att de hade en fantastisk höst. Vi såg Hammarby som också gjorde en hel del under sommaren och lyfte under hösten. Så att det är en grej jag landar i där. Och apropå det du var inne på, Saga, det allra första där, Ellen Gibsons mål, det är ju faktiskt ett av 8 som kan ta hem priset som årets mål i OBOS Damallsvenskan. Man kommer kunna rösta på Sportbladets Instagram. Jag tror att det drar igång på torsdag med kvartsfinaler. Det finns 8 kandidater. Ni hittar dem på sportbladet.se tillsammans med alla andra nominerade i alla olika kategorier till galan som går av stapeln den 16 november. Om vi går vidare då. Vad har överraskat mest positivt?
Jag landade faktiskt här, och nu får man ha med sig såklart att det var två fler lag det här året, men alltså målproduktionen. Jag satt och räknade ihop alla målen för samtliga lag. Alltså det är 559 mål. Det är rätt absurt. Alltså, och i fjol var det 355. Tillbaka till att det är fler matcher, absolut, och så vidare och så vidare. Men vi har ju många gånger i den här podden också pratat om att gud vad siffrorna drog iväg. Och det är inte bara mellan topplag, bottenlag, utan det har ju faktiskt även varit mellan Linköping, Häcken, eller var någon annan match som också drog iväg mellan topplagen som jag inte riktigt kommer ihåg nu. Men det tycker jag är positivt, att spelarna vågar skjuta och vågar avgöra. Man kommer till bättre målchanser. Det är mycket mål som har gjorts, och liksom the league average har också ökat per lag då, så att jag tycker det är en ganska intressant statistik, och såklart ha med sig att det är fler lag och fler matcher, men det tycker jag överraskar jättepositivt.
Där får jag bara sticka in då med, det har ju varit otroligt svårt att välja ut de här 8 årets mål till exempel, just på grund av det här, att det har gjort så otroligt många mål, framförallt kanske de här långskotten utifrån som verkligen sitter. Det känns som att fler vågar gå på skott i de där lägena, att man har fått bättre förtroende där, att man kanske har tränat mer på det. Vi har ju dessutom, jag har inte kollat så långt tillbaka än, jag ska göra det innan nästa vecka när vi har galan, men det har ju faktiskt gjort 12 hattrick i år. Jag kan inte minnas att det har gjort så många innan, så därför kommer vi också utse årets hattrick den här säsongen, för det är så otroligt många. Ni ska ju få välja ut era favoriter med. Jag är oerhört spänd på att höra vilka det blir nästa vecka. Men ja, mål har det gjorts. Per, var överraskat mest positivt på dig?
Ja, jag sitter ändå och funderar på det. Du har knackat lite på slutet, men på något sätt, jag tycker att det är så otroligt svårt att jobba, att bygga ett så pass kreativt men ändå tydligt arbetssätt i anfallsspel som Linköping har gjort och visat upp det, och att man fick se det liksom när de var som allra bäst. Fanns några matcher de var bra, tycker jag, även mot Rosengård, fick inte utdelning då, men ett par matcher när de går och städar av, så även om det är tajta matcher, men Linköping kunde man nästan se att de kommer att skapa x antal målchanser, göra x antal mål egentligen varje match ett tag där när de var som allra bäst i säsongen. Och det har jag enormt stor respekt för, och att man fick se det i den här ligan för Linköping, att de fick ihop det med de här olika spelartyper. Det är inte bara en spelare, det är inte bara Vangsgård som gör mycket mål, utan det där är ett lagspel med allt från speluppbyggnaden i backlinjen till centrala mittfältare, till wingbacks, till 10 spelare, till forwards. Det överraskade mig att det var på väldigt, väldigt hög nivå, skulle jag påstå.
Mest negativt då? Vad har överraskat er i den bemärkelsen?
Jag måste säga, dels generellt ekonomi, men också att vad tog det några månader i säsongen, så säger Eskilstuna att budgeten inte går ihop. Liksom, man har precis lagt den. Det är liksom inte överraskande ekonomi, ett bekymmer för damallsvenskan, men att deras budget spricker när precis knappt serien har börjat. Det var ju, tycker jag, det får inte ske i en sån här liksom liga, i den här sporten, men med en sån, som tycker jag, stabil förening som Eskilstuna har varit och faktiskt lett den kommersiella utvecklingen för den här serien. Det var en väldigt negativ överraskning.
Ja, den håller jag med om, och det borde inte gått framåt. Det är ju många av lagen som lever i den verkligheten på något sätt. Samtidigt då, så det jag valde som kanske den mest negativa överraskningen får väl ändå vara AIKs satsning då, för att det går lite hand i hand i detta. Jag kan inte såklart återge hur de prioriterar sina fördelningar och exakt hur det ser ut, men jag tycker det är märkligt att en så stor klubb inte lyckas bättre. Och det är skittråkigt att summera det så, men jag tror att de känner det själva. Det finns så mycket potential. Jag tycker man ser i AIKs prestation i slutet av året att det går ändå på rätt håll, men hur kan det ha fått gå så långt? Jag var ändå väldigt positivt inställd till dem initialt i den här början av ligan, och sen har det ju bara gått ut för, och att man inte lyckas då som förening att sätta stopp och skapa ett klimat som gör att spelare mår bra, presterar, och lika väl tränare såklart. Så det tycker jag är märkligt. Jag kan inte riktigt förstå det. Och jag tycker det blir lite att slösa bort en möjlighet för dem att etsa sig fast och bli, ja, att lita på i den här ligan. Så nej, det överraskade mig att det fick gå så långt.
Och om jag ska slänga in en punkt här då också, så är det någonting som vi pratar om kanske framförallt i början av säsongen, nämligen publiksiffrorna i damallsvenskan. De har väl blivit aningen bättre. Det har blivit lite mer publiktryck, lite mer fans som faktiskt engagerar sig, vilket vi såg i bland annat att man lyckades flytta den här sista omgången till lördagen istället efter ett fansuppror. Det är ju jättepositivt, men att inte publiksiffrorna ökar i och med framgången för landslag och så vidare. Varför får man inte dem till arenorna? Vi ser ju att när Barcelona kommer till Malmö, ja, men då är det fullsatt. Det finns en publik som vill se fotbollen. Varför lyckas man inte få dit dem vecka ut och vecka in? Där tror jag man har ganska mycket att jobba på. Och det kan ju också knyta an lite till det där med den ekonomiska problematiken som man har. För där finns ju en inkomstkälla som man borde jobba ganska hårt för att se till att få in mer pengar. Men om vi tar det där då bara, men publikens uppror, att man faktiskt fick en match flyttad, eller en hel omgång på slutet. Vad säger ni om uppslutningen som blev? Vad tycker ni om bortaföljarna i den sista omgången?
Alltså, med risk för att ha missat någonting, men jag upplevde ju inte att det var det trycket som omgången förtjänar. som sagt, utan att veta, ibland så är kameran också bort från publiken. Men, och jag har inte alla siffror i huvudet, så jag vill verkligen lägga till det. Men man ser liksom så här närmast sörjande som kommer i princip. Och det tycker jag är lite märkligt när man... Alla älskar att bli upprörda. Det tycker jag nästan är den stora grejen. Alla älskar att bli arga för att det liksom styrs upp. Och att det inte då är, hur ska man säga... planerat utifrån att damerna ska få rätt förutsättningar att få sin publik på plats. Men det är ju ingen som kommer. Och det tycker jag blir märkligt. Så här, varför? Man kan inte bara skrika högt. Man måste ju också agera. Och som sagt, jag får verkligen lägga till att jag vet inte siffrorna. Så att, men känslan var inte att det var liksom fullproppade arenor någonstans. Jag tycker Kristianstad lyckades vara rätt bra, om jag förstår det. De hade en ganska mycket kampanj innan sista matchen. Och jag menar, för deras del så betyder det inte så mycket rent tabellmässigt, men de har ändå liksom kommit till arenan, pressat ut det i flera veckor, och framförallt ja, men 2 veckor innan, tror jag. Så att, jag menar, det finns ju vissa lag som lyckades bra med att skapa den hypen trots allt, men långt ifrån alla.
Ja, men det var ju lite speciellt också. Nu var det guldet var ju avgjort, och även liksom inte vem skulle bli 2 eller 3, så det var väl lite speciell avslutning. Det var ju botten där, kvalet som levde, så att kan väl förklara en del. Men med det sagt så tycker jag det finns ett bekymmer när svenska mästarinnorna kommer till Stockholm, som har så många fotbollslag, och att man har värdig chans att få se Rosengård, att man kan gå dit som fan. Och det är där vi inte klarar av att attrahera det, och det är ju ledsamt. Sen, för det förtjänar mer. Alltså, de spelarna Rosengård har, det är fortfarande världsspelare på varje position en sån match. Det hade man hoppats. Den andra delen som är bekymmersam, jag tror inte att det hade varit bättre än att lägga på fredagen, men det är ju, tycker jag, att en liga måste avsluta måste få en egen dag. Alltså Superettan avslutas senare. Det är som mediala intresset, det kommersiella intresset, alltså damallsvenskan förtjänar att avslutas på en egen dag och ha allt, och behöver ha alla strålkastare på sig liksom vid den omgången. Så det behöver, tycker jag, styras upp så att man får en tydlig dag, och att den dag man avslutas själva, det blir väldigt viktigt framöver.
Ja, vi får se hur de lyckas i planeringen nästa säsong. De lär väl ha det med in när det ska diskuteras. Sen är ju det här året lite speciellt i och med att det ligger landslagsuppehåll för både damer och herrar nu. Det är ju så att Sverige, damer är i Australien, och för herrarna så väntar ett långt VM-uppehåll där Sverige ju inte ska vara med, men Sverige har landslagssamling ändå och ska spela träningslandskamper på herrsidan. Så att därför så blev ju det här sista helgen, och allting krockade och blev allmänt kaos. Vi får väl se om de lyckas bättre nästa säsong. Med det så ska vi faktiskt börja blicka lite mot nästa säsong. För man blir ju sugen direkt. Man vill se mer fotboll igen. Jag trodde att jag skulle vara trött på det, men nej. Så vad hoppas ni att vi slipper se nästa säsong, om vi börjar där?
Jag landar ändå i att jag vill inte se nykomlingarna bli överkörda. Jag vill inte se 6-0-resultat någon gång nästa år. Jag vill se en tajtare liga rakt igenom, och behöver man vara cyniska så var det. Jag har precis suttit och sagt att jag tycker det är jättekul att målproduktionen har ökat, men det betyder inte att liksom, inte matcherna kan vara tajta. Som sagt, jag tycker inte det hör hemma i elitfotbollen att spela 10-0-matcher. Då är det något som är fel. Så att, det är bara min personliga åsikt, men... det får liksom inte rinna iväg på det sättet. Så det hoppas jag att vi slipper nästa år.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vi får väl se om vi slipper det där säsongen 2023. Vad vill ni se mer av då? Om vi ska få vara lite positiva också.
Ja, men då är det verkligen att vi ska se mer av, tycker jag, de här heta matcherna som det faktiskt är, som man sitter och längtar till. Man vill ny, vilka lag ska värva, det är så många i toppen, det finns mittelag som kommer upp, det är spännande nykomlingar. Det är att vi lyckas sätta den här inramningen liksom runt om, dels inför, men framförallt när det startar på arenorna. Att det ska vara hett. Nu kommer Häcken till Stockholm. Nu åker Hammarby dit. Nu får Piteå besök. Alltså det är ju väldigt, väldigt spännande matcher. Jag vill ha inramningar på arenor, stora event, fokus, lägg planeringen tidigt. Få allt från fotbollsförbund till kommuner, till städer, till bolag att hjälpa till att rama in det här. Det är ett VM-år så Sverige har möjlighet att vinna guld. Sätt den satsningen nu. Damasvenskan kommer ha jokrar inför det. Efteråt så kommer det vara spelare som har varit i VM i våra klubbar. Men, kommersiella inramningen.
Jag älskar passionen när du ändå får fram ett Det är bra, jag håller med dig Per. Sen vill jag också lägga till så fall det jag vill se ännu mer av är proaktiva spelare. Alltså spelare som hela tiden vill vara bollförande, som kräver boll även om de inte får det, som tar löpningar för, alltså mer av det. För jag tycker man ser det i ett sånt lag som Linköping, Per inne på det tidigare, det som är bra hos dem i år, det är många saker. Men en av de sakerna var att alla vill ha bollen. Och det tycker jag är en trend som vi ser i många av lagen, att fler och fler är modiga med boll. Och det är den utvecklingen som svensk fotboll behöver, att våga vilja avgöra. Jag tycker man ser en sån som Matilda Nildén nu på slutet, som trots ett AIK som fallerar, så tar hon för sig på ett sätt som aldrig förr. Och det är en ung spelare som är helt hänsynslös på allra bästa sätt. Så mer av det, mer utrymme för att spelarna får lov att göra det. Och det tror jag också finns och en önskan från många tränare. Men det ser jag fram emot nästa år.
Ja, det ska bli spännande att se. Och det finns ju en del av de där spelarna som lämnar, som jag hoppas att vi fortsätter få se i Damallsvenskan nästa säsong. Matilda Nildén är väl en av dem som jag hoppas att vi får se i Damallsvenskan nästa säsong. Om jag ska lägga till någonting som jag vill se, och så vill jag ha, visst, det fanns lite spänning i sista omgången, men jag vill ha dramatik hela vägen in. Det är väldigt mycket spännande att följa en sista omgång där man känner att okej, vad händer överallt? Inte så här att okej, ganska snabbt så är det ändå tvärdött i den sista omgången. Även om Umeå gjorde det där målet efter 30 sekunder och Häcken låg under mot Djurgården, så var ju inte ens Häcken särskilt stressade, utan bara jaja, vi kommer vända det här, vi kommer lösa det, vi kommer ta andra platsen. Jag vill ha mer spänning, mer dramatik. Jag förstår att spelare och supportrar kanske inte alltid riktigt håller med om det. Det kan bli en nervpress in i det sista, men ja, jag ser gärna mer spänning. Och jag tror att det kan bli det med tanke på vad vi har sett av lagen, framförallt uppe i toppen. Och den höst vi har sett från en del av dem. Får de en försäsong till, ladda, sikta in sig på SM-guldet, så ska de nog kunna utmana nästa år. Eller vad tror ni? Kommer Rosengård försvara guldet nästa säsong också? Kommer Emma Berglund skriva historia och ta sitt 8:e SM-guld?
Nej.
Oj, här är jag lite förvånad. Alltså nej, men för jag tänkte att det var jag som skulle vara vågskålen igen. För jag är ju typ den enda i år som trodde att Häcken hade chans på det där guldet på riktigt. Men jag säger också nej. Jag tror inte heller Rosengård kommer dansa igenom ligan och försvara guldet. Utan jag tror det är allt fler kandidater där uppe som kommer göra sin läxa från åren, när du är inne på det där. Att det har varit tajtare och tajtare. Och jag tror inte att det kommer vara en liga nästa år som avgörs i förtid. Hoppas inte det framförallt, men jag tror inte att Rosengård har i sig att försvara guldet ytterligare en säsong, utan som sagt fler lag som kommer kunna utmana och ställa till det.
Ja, men och det är klart att Rosengård kommer ju vara enligt mig stora favoriter. Det är ingen snack om det, kanske den största favoriten när det börjar, med tanke på vad de presterar och det laget, så att de kommer vara där och hugga. Men på något sätt så det är många lag som jagar där bakom, och de kanske stora Berglund är där, men vi vet också att de har klarat av Caroline Seger nu, men det, jag tror att det blir en nyckel för dem att kommer hon tillbaka och i vilken form är hon i när hon kommer tillbaka, för att hon säkert gör ett försök, men det är också det som man tittar på sådana spelare ibland, kommer de någonsin bli sämre? Och svaret ibland blir ju det att en skada kan ju vara det som gör den stora skillnaden helt plötsligt. Jag håller tummen att det inte är så, men det gör väl då att ja, sen kanske man också önskar, det är ju spännande om vi får flera vinnare, men Losegård kommer vara med och konkurrera, tror jag, hela vägen däremot in till sista omgången. Så det kommer inte avgjort innan.
Just det uppskattar jag. Men hörni, vilka tar SM-guldet nu? Det här ska ni säga 2-3 dagar efter att säsongen har slutat. Jag har ingen aning om hur trupperna ser ut. Ja, let's go. Vilka vinner SM-guld 2023?
Anna.
Ja, jag ställer
bara
svåra frågor.
Om man vunnit nio raka så är det väl lätt att säga Häcken. Så får jag ändra mig när jag ser silly season här. Men det finns, jag tror att det är fler, men jag säger Häcken.
Ja, jag tror ju fortsatt Häcken då också. Så att Per och jag är lika tråkiga som vanligt och håller med varandra. Men jag trodde Häcken inför i år. Jag tror de har det i sig att fortsätta den utvecklingen. Som sagt, jag vet inte heller vem de kommer plocka in och ut. Men de har ett bygge som är på väg och jag tror att det kommer hålla i längden.
Växjö som runner-up, de har inte förlorat någonting.
Det hade varit en superskräll.
Nej, jag tror kanske inte riktigt. Jag ville bara se på Saga om hon skulle hålla med på det också.
Nej, men mitt internet gav ju upp nu, kompisar.
Ja, det är klart det gjorde. Precis när Per ska sätta dit dig lite. Då ska...
Vad sa han då?
Ska man ha internet att skylla på? Kör den igen, Per.
Ja, men alltså, de andra upp är ju Växjö. De har ju inte förlorat match, liksom. Så att...
Ja, du Per. Det är inte riktigt så det funkar, men absolut. Jag tror kanske inte det, men... Jag tror Linköping kommer ligga bra till också.
Fick man nu henne det också då? Linköping som trea, okej.
Trea så är väl inte?
Nej, kanske till med två.
Oj.
Ja, jag är ju tråkig som håller med er och också tror på Häcken nästa säsong. Men tror ju också att ett lag som Hammarby kan shapea upp rejält till nästa säsong. Krävs ju att man får behålla en sån som Madeleine Janogy, att hon håller sig skadefri hela säsongen. Men ja, jag tror att de kan ha något spännande på gång också. Vi får väl se. Det fick jag ju äta upp den här säsongen. Så det får jag väl kanske göra nästa säsong också. Det här med att tippa, det är inte så enkelt. Framförallt inte när man inte har förutsättningarna klara. Ja, men vi har bestämt då. 2023, då får Häcken fira SM-guld igen. Det har ju varit vilt firande på Hisingen senaste helgen, eller ja, senaste veckan, senaste månaden. Jag vet inte hur länge de har firat det där SM-guldet för herrarna. Nästa år kanske de får fira för damerna. Vi får se. Med det stänger vi damallsvenskan för nu. Och för er som vill ha mer så skriv ner den 16 november. Då kommer vi summera hela säsongen. Vi kommer hylla och prisa de bästa i den här serien på galan. OBOS damallsvenskans bästa som startar 19.00. Så bänka er då. Då får ni också veta vilket hattrick som är det snyggaste i år enligt Per och Saga till exempel. Kommer dyka upp mycket roligt under den där kvällen. Men hörni, vi har varit inne på det. Det svenska landslaget befinner sig just nu på andra sidan jorden. Ska möta Australien i en träningslandskamp. De har ju varit otroligt otursförföljda inför det. Vi var ju inne på i förra avsnittet var det väl. Petningen av Fridolina Rolfö som alltså inte är med i den här truppen. Efter det så har Kosovara Aslani, Amanda Nildén och Lina Hurtig fått lämna återbud på grund av skador. Vad vill ni egentligen se mot Australien?
Ja, men dels så tycker jag fortfarande inte att det är jättekonstigt att åka dit i ett VM där. Jag tycker det är rätt att göra det. Det handlar också om att optimera. Däremot så behöver man få ut mycket på matchen. Jag satt först och funderade på, okej, hur ska man ersätta? Man måste hitta en ersättare till Aslan. Är det chansen för Bennison att spela här nu och så spelar man på samma sätt? Men jag satt och kanske det alternativet. Hur spelar man in Bennison i det här? Det skulle vara spännande. Men det skulle också vara spännande att det finns en möjlighet nu när både Rolf och Aslan inte är med. Ska man liksom jobba lite på fortfarande samma principer, men kanske lite annat arbetssätt där inte allting går centralt, där man kanske använder wing, liksom inlägget, rakare spelet, kan man sätta en forward bredvid Blackstenen, så ska man hitta att jobba med ett litet alternativt arbetssätt för att kunna förändra matchbilder eller ha något annat i verktygslådan. Det skulle jag tycka var lite kul nu med tanke på att de här spelarna faktiskt inte är med. Liksom. Så att det kan, tror jag kanske inte att vi får se, men jag skulle det vara spännande.
Mm, jag skulle nog vilja se, jag ska inte säga tvärtom mot vad man Per säger, men jag skulle vilja se lite mer övertygande spel i sista tredjedel, att man lyckats med kombinationsspelet. Nu har man ju som sagt lite bortfall här, men jag ser ju gärna att en sån som Wiberg inte bara är med i truppen för att vara med i truppen, utan våga sätta in henne, ge henne 45 minuter minst, att hon faktiskt kan sätta en prägel på matchen. Det tror jag inte att hon kommer få, för att hon har inte varit i sammanhanget tidigare. Men samma sak, Hanna Lundqvist är inplockad. Hur vill man använda henne? För helt plötsligt är truppen ganska liten. Och då kan jag tycka att någonstans så bör man använda de här alternativen. Och jag tycker det är märkligt om de skulle åka med bara för att. Så jag ser gärna att de får spela. Men generellt i laget så jag vill se tydligare lösningar i offensiven. Inte panikartade passningar eller att man kör fast, utan bollsökande spelare som hela tiden är spelbara. Så att det, oavsett vem som är på planen egentligen, så vill jag se att Sverige tar kommandot. Och vi har aldrig förlorat mot Australien, så att jag förväntar mig att vi inte gör det nu heller.
Jag håller med, det är viktigt att göra resultatet. Det är viktigt i matchen. Det blir det när man åker så här långt. Det går inte bara att testa. Däremot så ska man nog ge spelare chansen, men det handlar om att få med sig ett bra resultat därifrån. Och visa liksom att vi kan vara bäst de här 90 minuterna. Eller klart bättre än Australien. Det bygger självförtroende. Och det bygger också liksom erfarenhet till att du förbereder för en sån här match.
Men en grej som jag reagerar på med den här med är ju resan. Alltså de åkte i... Gänget som spelade i Sverige och spelade tidigare i helgen. De flög i söndags. Landades väl då i måndags. Får en sådär 5 dagar. I Australien innan de ska flyga hem igen. Det är bara en landskamp man ska spela där nere. Vad får man ut av den här samlingen? Hur mycket hinner man testa det där med till exempel hur man har klimatiserat sig till tidsskillnaden, sådana saker som Peter lyfte inför. Jag vet att en del spelare faktiskt funderade på, ska jag ens bry mig om att ställa om mig, för sen kommer jag ju hem direkt och ska ställa tillbaka. En del av dem då tillbaka in i ligaspelet dessutom. Så ja, vad säger ni, vad får man ut av det här?
Jag tror inte de kommer hinna liksom akklimatisera sig på så sätt. Jag tror bara att det är viktigt att ha gjort resan, för att det är ett VM som stundar. Alltså det är liksom turneringens turnering. Det är klart att bara ha gjort resan. Gud vad tydligen så svårt att säga. Men att bara göra resan i sig. Värdefull tid med laget. Känna på omständigheter, maten och så vidare. Det ger värde. Det är alltid så när man har gjort någonting tidigare så har man ett lugn inför det. Och därav så återigen, jag kommer ta upp detta så många gånger jag kan. Men att Rolfe inte är med, det tycker jag är märkligt. För att, ja, jag fattar fortfarande inte varför. Men med det sagt så jag tycker man får ut mycket. Sen om de kommer liksom lära sig tidsomställning och sådär, nej. Det har de inte, det är för lite tid för. Men att göra resan, flygresan i sig kan vara jobbig nog för många. Jag vet själv att när jag reste mycket med fotbollen och flög och hade mig, så det tar mycket på kroppen. Och att du sen ska kunna prestera och hålla dig skärp, det kan vara rätt skönt att få ha testat på det. Så att det finns ett värde i det såklart.
Jag tror precis att ni är inne på det. Så här, resan är tuff och det är nog anledningen till att du inte spelar 2 matcher, vilket man har tyckt varit naturligt. Att vi ser Australien spelar en till match till exempel, de är på hemmaplan. Och det hade varit bästa gjort, men eftersom man inte vill riskera skador och tänka på spelarnas bästa, så tror jag det är den anledningen man tar bort det. Och vilket jag tycker är klokt, för du kan inte göra det. Däremot så, nej, du kanske inte kan bli helt akklimatiserad. Jag tycker att spelarna måste ställa om. Vi spelar ett VM där i 3 olika tidszoner, om jag har koll på det rätt. Alltså, har du lite otur så kan en som kvart eller sem, jag vet inte exakt, men du kan ju åka från ett gruppspel till en helt annan ställe och behöva ändra klockan. Så du behöver, och du kan behöva flyga väldigt, väldigt långt från Nya Zeeland till Australien också. Så att det handlar om att förbereda sig i resan. Men jag håller helt med Saga. Och nu, man kan inte hjälpa att folk är skadade. Men ta vara på de här dagarna när du inte kan spela match. Att jobba med gruppen. Och vilka, hur ska vi sitta ihop utanför för planen? Hur ska vi göra för att vi ökar våra chanser att vinna ett VM-guld? Då måste de bästa spelarna vara på plats. Eller framförallt nyckelpersonerna i gruppen. Det är den stora frågan. Varför de som inte är skadade inte är där. Det är jag svårast att förstå.
Ja, det finns ju en del frågetecken där. För det är ju också ledarfigurer som saknas. Jag menar, vi har en skadad Caroline Seger som inte heller är med i Melbourne nu och laddar. Vi får se vad de får ut av det här. Hur tror ni att det går då i matchen mot Australien? Den härliga avsparkstiden 04:45 svensk tid.
Jag tror vi är tajt match. Men jag tror vi vinner kanske 2-1.
Det är skönt. Ja, men det blir ett... Jag tror tyvärr vi vill... eller jag tror att bara blir 1-0 Sverige. Blackan 1-0. Släpp inte in någon mål. Pony Cross har den i ribban. Kör.
Oj.
Nej. Hon räcker inte. Bortblockad.
Vad tror ni om målvaktsfrågan? Anna? Kommer det vara Musovic som får stå?
Ja, det tror jag.
Ja.
Kort och koncist. Det gillar vi. Det är ju inte bara Sverige som ska spela landskamp under det här uppehållet, såklart. Det är ju alla landslag som samlas nu. Någon annan match som ni ser fram emot under det här uppehållet? Är det något man ska hålla utkik efter?
Jag är supersugen på både USA-Tyskland och England-Japan. Båda de matcherna känns ju högaktuella. Spännande lag generellt att titta på. Liksom individuellt, men kombinationen också. Så att de två matcherna.
Ja, men jag håller ju lite extra öga på mina gamla kollegor där i Brasilien. Tycker att det är spännande och nu åker Kanada till Brasilien på besök. Och både Kanada och Brasilien är ju kanske inte de givna favoriterna, men är väl två bubblar ändå i VM. Och får de allt att stämma så kan de vara där också. Så att, det är ju inte, det är lite som damasvenskan, det är en sån här ännu värre här VM. Det är många lag som kan vara med där uppe. Det är, så att, den tycker jag är spännande att se. Sen kommer ju faktiskt Brasilien till England senare i april på det fönstret. Och det tror jag, den kommer vara fullsatt den matchen. Där tror jag är två riktiga tuffa guldkandidater faktiskt.
Ja, det finns ju några stycken inför VM nästa sommar.
Ja, det finns många. Och inte ens Spanien och det här gänget liksom.
Nej, Spanien vet vi inte ens vad vi har tills dess. Med tanke på deras strejk och dessutom med Poteas som fortfarande är skadad som jobbar. Mot att kunna ta sig tillbaka till ett VM om strejken är över, vill säga. Vi får väl se vad som händer med Jorge Vildas landslag. Det är ju annars ett väldigt spännande landslag att följa. Hörrni, jag tror att vi närmar oss slutet. Har ni något mer att tillägga så här denna tisdag förmiddag?
Sagt allt.
Mållösa.
Nej, helt uttömda. Nej, men bara att det har varit en otroligt rolig liga. Alltså hela året har varit fantastiskt kul att följa och det är väldigt roligt med allt engagemang som varit både runt ligan, spelarna, feedback vi har fått här i podden också. Många som uppskattat det, så det är bara ett riktigt stort tack till alla som har följt, både som har lyssnat och som hejar på sina lag. Det är grymt kul.
Ja, och där har vi faktiskt vilka jag tänker ge 5+ till den här veckan. Nämligen alla som har hängt med oss hela säsongen, alla som har lyssnat och alla som kommer med feedback, som hör av sig, som vill höra mer. Det är härligt med engagemang runt omkring. Och jag hoppas att ni är med oss då när vi om drygt en vecka står i en live-studio och ska dela ut en massa priser till de som har gjort det allra bäst den här säsongen. Det är 10,5 pris som ska delas ut, som jag har sagt det. Årets hattrick har vi ju smugit in lite sådär, skoskavat in med ett litet skohorn. Så det ska också delas ut. Det kommer bli en väldigt härlig kväll, tror jag. Stjärnspäckad kväll, det är jag säker på. Så jag hoppas att ni är med oss då. Jag tackar er för idag, Saga och Per. Vi ses
i
galastudion om en vecka. Och så tackar vi Julia som klipper ihop podden, men framförallt givetvis dig som lyssnar. Ha det fint, så hörs vi.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.